Now, Turkey's president has warned Sweden not to expect his support in its bid to join the NATO military alliance.
Det skulle ju bli Ulf Kristerssons triumf att ta Sverige in i NATO. En dröm sedan decennier. Och nu var det ju så nära. Bara två länder kvar att övertyga för statsministern. Men sen kom regeringens mardrömsvecka.
En docka föreställande den turkiska presidenten Erdogan.
Ankara has now cancelled a visit due by the Swedish defense.
Det var igår eftermiddag som den danske högerextremisten Rasmus Paludan brände en koran utanför turkiska ambassaden.
På en kvart får du veta hur koranbränningen skapat en spricka i relationen mellan regeringen och SD.
Hur mycket ska vi kuva oss för Turkiet och Erdogan?
Nej, egentligen inte alls, enligt min uppfattning.
Och varför Kristersson hoppas att Erdogan inspireras av denna man?
När man går till val så säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet så säger man en sak också efter valet.
Det är torsdag den 26 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Erik Hedtjärn, politikchef här på Svenska Dagbladet. Du, det är stora frågor när vi tar in chefen här i studion.
Det uppskattar jag att du ser det på det sättet.
Mm. Men du, Erik, hur mår Ulf Kristersson just nu egentligen?
Man kan väl säga att han går igenom en svår prövning, eller en prövningarnas tid. Så på det sättet, om man inte gillar det så mår han väl dåligt. Men samtidigt så har han ju sökt sig till liksom, det yttersta ämbetet, så han kanske gillar det.
Mm. Han kanske växer av motgång.
Ja.
Men vi ska ju prata lite mer om nuläget och var vi befinner oss just nu. Men jag måste först bara fråga Erik. Alltså det här att Ulf Kristersson och en högerregering skulle få den här möjligheten att ta Sverige in i NATO. Hur stort är det för dem?
De har ju alltid varit för NATO och sen har de inte drivit det på många år. Så på det sättet så skulle det vara liksom en stor sak, en seger, en vinst.
Icing on the cake.
Ja, kanske. Jag tror det. Och Kristersson skulle vara liksom framgångsrik som statsman också. Det skulle ju vara en jätteseger.
Mm. Ja, men när de tillträdde den här regeringen, alltså vad var förhoppningarna kring processen då?
Man hade ju ganska goda förhoppningar om att det skulle gå bättre än vad det hade gått för Sverige, för Socialdemokraterna. Man hade ju liksom inte samma belastning av att ha gjort upp med Kakabaveh som om att ha liksom en bra relation med kurdiska YPG till exempel. Och man kom liksom in ren i det här samarbetet med eller de här förhandlingarna med Erdogan. Och då tror jag att man trodde att, eller man sa att man skulle ha ett bättre utgångsläge.
Mm. Och det var ju flera bedömare som trodde det också.
Absolut.
Men jag tänker det som har hänt den här senaste tiden då, alltså Erdogan-dockan, koranbränningen, liksom ett hetst ordutväxling med Jimmie Åkesson som är del av hans regeringsunderlag. Alltså hur har regeringen hanterat det här, skulle du säga?
Ja, men en del av det här är väl att situationen har liksom dragit iväg och det har gått ganska fort. Vi har ju blivit överraskade över liksom alla pushar som kommit att ja, men, när Erdogan sa att nu är dörren kanske stängd, vi kan inte tänka oss att släppa. Och det där har väl oklart hur stängd den där är och hur länge den är stängd. Men det har ju dragit iväg ganska fort och sen så vad man kan skylla regeringen för och vad man kan skylla andra aktörer för. Det är lite svårt att sortera där, men det har ju liksom ganska snabbt blivit ganska mycket svårare att hantera situationen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En del menar ju att om regeringen inte hade reagerat så kraftigt på den här Erdogan-dockan som man gjorde, alltså Tobias Billström, utrikesminister, kallar det ju för en skenavrättning, och det var väldigt skarpa reaktioner, så hade det inte skapat den här snöbollseffekten av nya protester. Man sa ju också att det saboterade NATO-ansökan, det sa ju Kristersson. Vad säger du om det?
Ja, men det är ju det budskapet som till exempel Socialdemokraterna har framfört. Och det blir liksom ett kontrafaktiskt resonemang. Om man inte hade gjort det, vad hade hänt då? Och det är ju ganska svårt att veta. Och om det är så att man har skapat då, om Billström och Kristersson har skapat incitament för andra att göra provocerande saker genom att uttrycka sig, så det är ju väldigt svårt att liksom pröva den tesen. Sen så verkar det ju så när man får veta mer om hur det gick till när Paludan sökte det här demonstrationstillståndet, att det fanns personer som Chang Frick, som ju är en sån här som för 10 år sedan var förtroendevald i Sverigedemokraterna och som har funnits liksom i miljön runt Sverigedemokraterna, att han var på något sätt med och drev den här idén att man skulle göra någonting provocerande, protestera på något sätt. Och ja, i den meningen så kan man ju säga att han blev nog inspirerad av den här Erdogan-dockan-protesten och tyckte så här, kan vi göra någonting från högersidan, har jag beskrivit.
Mm. Men om vi tar då Chang Frick, som du var inne på, så har han ju varit aktiv i Sverigedemokraterna, men han jobbar ju också nu på den SD-finansierade YouTube-kanalen Riks. Och det var ju han som betalade Paludans polistillstånd så han skulle få bränna Koranen utanför Turkiets ambassad. Alltså, har Sverigedemokraterna reagerat på det på något sätt?
Vi har sökt Åkesson nu idag, så vi får se. Vi kanske får något svar där. Men man kan ju säga så att det är intressant. Man diskuterar liksom kopplingen mellan Sverigedemokraterna och Chang Frick. Han jobbar för den här SD-publiceringen som är Riks. Och det där, ja, det är lite svårt att liksom reda i exakt hur de där kopplingarna ser ut. Men det man kan säga är att man verkar ju vara överens om synen på Turkiet på något sätt. Och synen på islam eller islamism, där är man ganska överens. Men sen så verkar man ju vilja ha lite olika medel när det gäller hur man vill liksom protestera mot det. Åkesson pratade ju om att Erdogan var en islamistisk diktator och att han var väldigt upprörd över att Kristersson hade uttryckt förståelse för muslimer som blev upprörda när man brände Koranen. Och då kan man säga att i sak så tycker de ju lite lika, Åkesson och Chang Frick och de som kanske brände Koranen, fast de har liksom helt olika idéer om vad man ska göra åt det eller hur man ska opinionsbilda.
Mm. Det visar ju ändå en liten spricka i Kristerssons regeringsunderlag, tänker jag. Det du berättar om att Åkesson gick ut och fördömde Ulf Kristerssons uttalande som han hade gjort där, att han förstod att muslimer blev ledsna över att man brände Koranen. Alltså, hur allvarlig är den här sprickan?
Ja, men det får nog framtiden utvisa hur svårt det är att komma runt där eller komma vidare. Men det är ju intressant att Sverigedemokraterna, det gick ju liksom väldigt fort för dem att svänga i NATO-frågan. Om man jämför med Socialdemokraterna så var det liksom en månad av så här interna ABF-seminarium ungefär. Men medan Sverigedemokraterna, där var det liksom ett beslut och så fick Åkesson mandat att göra vad han ville. Det tog man ju liksom gemensamt ett sånt mandat och gav honom. Och lite så tror jag att i det här som hände i Sverigedemokraterna så finns ju ett missnöje också, att det är inte lika liksom smärtsamt att skada NATO-processen i Sverigedemokraterna, för de har liksom inte haft den här breda, långa förankringen i positionen att nu är vi för NATO, vi som alltid har varit mot NATO.
Mm. Jag tänkte, Kristersson fick ju frågan om just det här, hans relation till Jimmie Åkesson och hur de ser på det här, av vår kollega Erik Nilsson under en pressträff som de hade då i tisdags. Vi kan höra hur det lät.
Jimmie Åkesson har ju varit kritisk till ett uttalande du har gjort gällande koranbränningarna. Han sa att det var mycket bekymmersamt. Vad säger du om det och hur är dialogen med Jimmie Åkesson?
Jag och Jimmie Åkesson har självklart talats vid om detta. Och jag uppfattar att vi är helt eniga om två saker. Det ena är att svensk yttrandefrihet gäller fullt ut, helt och fast. Och det andra, att det vore mycket bra om vi kan komma tillbaka till en sansad dialog med Turkiet om det svenska NATO-medlemskapet. Där tycker vi precis likadant.
han får det att låta rätt enkelt här. Är det det?
Alltså, det är klart det hade varit enklare om de hade varit helt överens om hur man skulle uttrycka sig runt koranbränningen till exempel. Samtidigt så kan man ju tänka så här, den förra regeringen, då hade man ju en samarbetspart som var, alltså så i Miljöpartiet, som inte var för liksom ett NATO-inträde. Och Sverigedemokraterna, de här fyra partierna som är regering och regeringsunderlag, de är ju ändå alla för att Sverige ska gå med i NATO. Och det är väl det han säger eller påminner om, att ja, men, i grunden så är vi överens.
Men du Erik, utöver själva NATO-processen så har det ju, eller det är ju väldigt starka reaktioner mot Sverige med anledning av den här koranbränningen, och man ser fördömanden hela tiden. Alltså hur allvarlig kan den situationen bli för regeringen?
Det är lite som i krig, att det finns här, de dynamiska effekterna kan liksom dra iväg och man vet inte var det hamnar. Vi har sett det under några dagar att det gått väldigt fort, så har liksom situationen förvärrats, eller i alla fall så har tonläget försämrats ganska mycket. Och plötsligt säger Finlands utrikesminister saker som man aldrig skulle sagt liksom en vecka tidigare. Och vi har ju sett exempel tidigare när med Mohammed-karikatyrerna, att man har liksom bojkottat danskt smör eller danska produkter. Och det där är klart att det skulle kunna bli en eskalering där det är svårt att veta exakt var det slutar. Och det tror jag man är orolig för.
Men du, som du var inne på, Erdogan säger ju att han kommer inte stödja Sveriges NATO-ansökan. Kristersson menar ju att dörren inte är stängd. Där är vi ju nu, kan man väl säga. Om du då skulle försöka gå in i Ulf Kristerssons huvud, vad önskar han sig just nu?
Det kommer ju ett val i Turkiet. Och jag tror att Ulf Kristersson önskar sig nog... Det har ju kommit ett bevingat ord efter det svenska valet som oppositionen älskar att citera. Och det är de här, man säger en sak före valet och så säger man en sak efter valet. Och jag tror att i Kristerssons huvud så finns det en väldigt stark önskan att det där ska gälla Erdogan. Att han säger en sak före valet och sen har han val, och sen säger Erdogan en annan sak. Och då, det här andra, det är att Sverige kan få vara med i NATO.
Mm. Vi får väl se om Erdogan lyssnar på Johan Persson, som var den som sa det. Du, tack Erik för att du var med i Dagens Story.
Tack.
När man går till val så säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet, så säger man en sak också efter valet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från SVT, Aftonbladet, Euronews, Global News och TV4.